Överste prästerna, de hade länge försökt att röja Jesus i vägen. De hade länge försökt att tysta ner honom. Och ju mer Jesus fick människor omkring sig, fick följare, desto mer oroliga blev översteprästerna. Vad är den här mannen egentligen kapabel till att göra? De blev mer och mer desperata att gripa Jesus och att avsluta hans verksamhet. Och när det osyrade brödets högtid närmade sig, judarnas påsk, då var de ivriga att gripa Jesus, men de var rädda för folket. Folket som älskade Jesus. Folket som hade börjat följa Jesus. Folket som hade fått se vilka under som Jesus gjorde. De var livrädda för folket. Vad de skulle göra. Så därför ville de hitta ett tillfälle då Jesus var ensam. Då inte människorna var omkring honom. För att gripa honom. Och det är här Judas Iskariot hjälper översteprästerna att hitta ett tillfälle då Jesus är ensam. Och det där stället, det fann de i ett semane trädgård. Jesus är ensam. Jesus, han vet vilket lidande som ligger framför honom. Han är fullt medveten om de dagar som ligger framför och vilken smärta som han ska gå igenom. Han är fullt medveten om detta. Och detta ser vi när vi läser i Lukas kapitel 22 och vers 42. Då får vi höra den bön som Jesus själv ber till sin fader Gud. Om du vill, så ta denna kalk ifrån mig. Men ske inte min vilja, utan din. Då visade sig en ängel från himlen och gav honom kraft. Han kom i svår ångest och han bad allt ivrigare. Och hans svett blev som blodsdroppar som föll ner på jorden. Jesus var i bön. Och vi ser här att Jesus var fullt ut människa. För hans bön, det är: Fader, om det går på ett annat sätt. Om du kan göra det som behövs göra för att synden ska försvinna ifrån vår värld. Om det finns ett annat sätt, så snälla gör det. Men så säger han: ske inte min vilja, utan din. Jesus, han svettas blod. Han har djup ångest. Och i denna ångest, i denna förkrosselse och i denna bön, då kommer motståndarna. Då kommer de: nu är det läge. Och där och då så hade Jesus redan gett upp sin vilja inför fadern. Ske inte min vilja, utan låt din vilja ske. För Jesus, han hade en djupare vilja. Att inte gå bara sin egen väg, utan att fullfölja det uppdrag som han var kallad till. Och att följa Guds väg. Det är därför som han inte gör något motstånd alls. Utan att förstå att det här är Guds vilja. Och där och då förråder Judas Jesus. Och han blir överlämnad i översteprästernas händer. Men det är inte helt säkert att Judas är helt införstådd med vad han gör där och då. För vi kan se att Judas, han har vandrat med Jesus i 3 års tid. Han har fått se Jesus göra under och mirakel. Han har fått se hur Jesus har botat sjuka och han har fått höra hans undervisning. Men vi kan också se evangelierna att de flesta av lärjungarna, de hade en annan bild av vad Jesus var där sänd till jorden för att göra. Deras bild av Jesus, det var att han skulle upprätta nationen Israel. Att han skulle förgöra romarna och att judarna skulle bli befriade från romarnas slaveri liksom, över judarna. Att han skulle befria dem. Att han skulle vara den här krigsherren. Så det kan också vara så att när Judas överlämnar Jesus till översteprästerna så tänker han, nu startar kriget. Nu startar det här kriget som vi har längtat efter. Där vi ska få se att Jesus äntligen får vinna. Där han får visa sin makt på riktigt. Där vi kan få bli befriade och där han kan få återupprätta nationen Israel. Förmodligen var han inte alls medveten om den vägen som Jesus hade för ögonen. Lidandets väg, ödmjukhetens väg och dödens väg. Jesus blir ifångatagen och lärjungarna, de försvinner. Lärjungarna som hade fått se Jesus göra mirakel. De som hade fått se Jesus uppväcka Lazarus ifrån de döda. De som hade fått se det omöjliga hända. Troligen när de sprang ifrån Jesus så var deras bön: Jesus, låt det få ske igen. Kom med en här av änglar och befria dig själv och befria oss. Visa din makt igen. Gör det igen. En gång för alla. Gör det igen. Men inget av detta händer. Utan Jesus, han följer med soldaterna. Och gör inget motstånd alls. Och de där orden och de där tankarna fanns även hos översteprästerna. Men snarare på ett hånfullt sätt. För när Jesus, han hänger där på korset, så kommer människor ifrån Stora rådet fram och så läser vi att de hånar honom. Och så säger de, andra har han hjälpt. Nu får han hjälpa sig själv, om han är Guds Messias, den utvalde. Och även soldaterna gick fram och hånade honom och sa, om du är judarnas konung, så hjälp dig själv. Men Jesus, han hade en annan väg. Guds plan var en annan plan. Både en lärjungarnas plan och översteprästernas plan. Guds frälsningsväg har ett helt annat perspektiv och ett helt annat djup. Och den planen, den krävde lidande. Den planen krävde en seger över ondskan på riktigt. Den krävde att någon tog all den synd och allt det mörker som världen var slav under. Och Gud, han väljer att ta det på sig själv. Han väljer att ta all ondska, all synd, mörkrets makter, ett ofattbart lidande, både psykiskt och fysiskt, väljer Gud att ta på sig själv. Översteprästerna står vid hans sida när han lider och hånar honom. Hjälp dig själv. Andra har du hjälpt. Hjälp dig själv. Visa nu din makt om du nu är Guds son. Men det som de inte visste, det var att det var precis det som han höll på att göra. När han led där på korset, då visade han att han är Guds son. Och jag ska läsa ifrån Matteus kapitel 26. Och vers 45. Nej, förlåt, Matteus 27 och vers 45. Vid sjätte timmen kom över hela landet ett mörker som varade ända till nionde timmen. Och vid nionde timmen ropade Jesus med hög röst: min Gud, varför har du övergivit mig? Några av dem som stod där hörde det och sa: han ropar på Elia. En av dem sprang genast och tog en svamp, fyllde den med surt vin och fäste den runt ett spö och gav honom att dricka. De andra sa: låt oss se om Elia kommer och hjälper honom. Men Jesus ropade än en gång med hög röst och gav upp andan. Och se, då brast förlåten i templet i två delar, uppifrån och ända ner. Jorden skakade, klipporna rämnade, gravarna öppnades och många heliga som hade insomnat fick liv i sina kroppar. De gick efter hans uppståndelse ut ur gravarna och kom in i den heliga staden och visade sig för många. När officeren och de som tillsammans med honom bevakade Jesus och såg jordbävningen och det som hände, blev de mycket förskräckta och sa: denne var verkligen Guds son. Amen. Hela landet kom i mörker, läste vi. Jorden skakade. Klipporna rämnade och gravarna öppnades. Och det största av allt, förlåten i templet brast mitt i tu. Förlåten som var skiljeväggen i templet från det heliga till det allra heligaste. Och när Jesus tog sitt sista andetag öppnade han upp vägen till det allra heligaste. Och hela jorden påverkades av detta. Inte bara jorden utan hela universum påverkades av detta. Solen förmörkades. Livet höll andan. Vad i hela världen händer här? Lärjungarna som följde Jesus, människorna runt honom, som hade en bild av att Jesus skulle återupprätta deras nation, som hade en bild av att han skulle visa sin styrka. Översteprästerna som hånade honom, att han skulle bevisa att han var Guds son. Ingen hade förväntat sig detta. Att hela landet skulle skakas. Att det skulle ske en jordbävning och att templet skulle brista. Ingen människa hade förväntat sig det där och då. Men det är just det som händer. Och där och då så bevisar Jesus att han är Guds son. Och kanske mitt i detta mörker så tänker översteprästerna på psalm 22 som de troligen kunde utantill. Som börjar med: min Gud, varför har du övergivit mig? Men som avslutar med: De ödmjuka ska äta och bli mätta. De som söker Herren ska lova honom. Era hjärtan ska leva för evigt. Alla jordens ändar ska tänka på det och omvända sig till Herren. Hedna folkens alla släkter ska tillbe inför dig. Ty riket är Herrens. Han råder över hedna folken. Salmen som börjar med min Gud, varför har du övergivit mig? Det ser hopplöst ut. Men som avslutas med något annat. En seger. Att riket är Herrens. Och att våra hjärtan ska leva för evigt. Gud själv blev slagen, spottad på, piskad och korsfäst. Allt detta gjorde han för att ditt hjärta ska leva för evigt. För att jordens alla folk ska omvända sig till Herren. Och det verkar som att till och med några av översteprästerna verkade förstå det här till slut. Att han var Guds son. Inte för att han räddade sig själv ifrån korset. Utan för att han utstod lidandet. Och räddade oss från mörkrets välde. Herrens tankar, de är större än våra. Och kanske du sitter här just nu. Att varför griper inte Gud in i mitt liv? Varför får de här sakerna hända mig? Eller varför ser jag inte mer hända? Eller varför lever jag med den här sjukdomen? Eller med det här måendet? Varför låter du mig göra det, Gud? Och vi har inte svar på alla de där frågorna. Vi lever med vår bild. Vi lever med vårt perspektiv. Men Herren, han har större tankar. Han har större perspektiv än vad vi har. Och han verkar på ett sätt som vi inte alltid ser heller. Med våra fysiska ögon. Men han verkar i våra inre. Och han gör saker i våra inre som är svåra ibland att säga med ord. Vi tänker på ett sätt. Men Herrens tankar är alltid djupare. Herrens tankar är alltid så mycket mer fyllda med hopp än vad våra är. Och vår uppgift i den här tiden, det är att fortsätta att söka honom som har vunnit segern över mörkret, över sjukdom, över ångest, över lidande. För där i hans närhet, i hans närvaro, så kan vi få se det där strimman av ljus, strimman av hopp. Att han har en framtid för oss. För en dag ska han som har sårmärkta händer komma tillbaka till vår jord. Och jag vill avsluta med att läsa ifrån Uppenbarelseboken kapitel 5 och vers 9. Och de sjöng en ny sång. Du är värdig att ta bokrullen och bryta dess sigill. Ty du har blivit slaktad. Och med ditt blod har du åt Gud köpt människor av alla stammar och språk, folk och folkslag. Du har gjort dem till ett kungadöme, till präster åt vår Gud, och de ska regera på jorden. Och jag såg och jag hörde rösten av många änglar runt omkring tronen och väsendena och de äldste. Deras antal var 10 000 gånger 10 000 och 1 000 gånger 1 000. Och de sa med hög röst: Lammet som blev slaktat är värdig att ta emot makten, rikedomen och visheten, kraften och äran, härligheten och tacksägelsen. Och allt skapat i himlen och på jorden och under jorden och på havet. Ja, allt som finns i dem hörde jag säga. Honom som sitter på tronen, honom och lammet tillhör till tacksägelsen och priset, äran och makten i evigheternas evighet. Amen.